Vi har kommit fram till Hebreerbrevet kapitel 12 i vår utläggning. Ni får gärna slå upp era biblar som ligger på borden, om ni har med er dem. Då ska vi läsa de 13 första verserna där. Hebreerbrevet kapitel 12. Och från vers 1. När vi nu är... Nej, inte den. Nej, det kommer inte komma upp på vägen, Jonas. Du kan inte hålla på och liksom lägga dig i min predikan här, utan du ska lyda order bara. Ingen respekt för pastorn, känns som. Och min röst ska också låta så här, för den är lite mer sensuell än lite så här varm och djup. Okej, ska vi börja om? Hebreerbrevet 12, vers 1. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då även vi befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Ännu har ni inte behövt sätta livet på spel i er kamp mot synden. Och ni har glömt en uppmaning som riktas till er som till söner. Min son, var tacksam för Herrens tuktan och förlora inte modet när han straffar dig. För den Herren älskar, den tuktar han, och han agar var son som han har kär. Och det är för att fostras ni får lida. Gud behandlar er som söner. Var finns den son som inte tuktas av sin far? Om inte ni blir tuktade lika väl som alla andra, är ni inga riktiga söner utan oäkta. Våra jordiska fäder tuktade oss och vi fogade oss efter dem. Ska vi då inte så mycket mer böja oss för andarnas fader så att vi får leva? Våra fäder tuktade oss ju för en kort tid och efter eget godtycke, men han gör det för vårt bästa, för att vi ska få del av hans helighet. För stunden tycks väl varje tuktan vara mer till sorg än till glädje. Men för de som har fostrats genom den är frukten till slut frid och rättfärdighet. Styrk därför era matta händer och svaga knän. Gör stigen rak för era fötter så att det ben som haltar inte går ur led utan istället blir friskt igen. Så här stod det i en artikel i Svenska Dagbladet om idrott och utmattning. Även om Johan Olssons resa från efterhängsna skador till prispallen på skid-VM är beundransvärd, så är det ett resultat uppnått av en fullt uppbackad elitidrottsman med vinnarskalle och självvald karantän från sina egna barn i nästan 2 månader för att minimera infektionsrisken. Alla framgångar har ett pris, men det verkar många i den växande gruppen av elitmotionärer vara omedvetna om. Och så kommer en av de här omedvetna. Nej, hon är medveten. Bella Magnusson är förutom fembarnsmamma, egen företagare, också elitmotionär. Hon säger så här. Hon håller med om en kille som heter Fredrik Erikssons analys och att idrottslig framgång kräver balans i livet. Yoga och att lära känna sin egen kropp är hennes framgångsrecept. Tillsammans med 15-17 timmars stenhård träning varje vecka året om. Hur går ekvationen ihop? Jag är morgonmänniska och går upp vid 4:30 på morgonen och tränar. Min man har hakat på, så numera kör vi ofta tillsammans. Jag har valt bort allt jag inte vill göra och träffar bara de jag verkligen vill umgås med. Att leva i en familj med 5 barn kräver en ordentlig struktur i grunden, så jag är van att organisera min vardag. Där är ni. Så är ni också, eller hur? Alltså, den här texten andas ju lite av det här som Johan Olsson och den här Bella symboliserar. Alltså det handlar om att tävla, det handlar om att vinna, det handlar om att försaka, att kämpa, att genom smärta nå fram till priset, nå fram så att man får stå på pallen. Och man kan ju börja där och så börjar vi fundera på, okej, vad ska vi lägga av, vad ska vi lägga till så att vi går i mål? Men det är att börja i fel ände, helt fel ände. För annars, om vi börjar den änden, då riskerar vi att bli motfällda eller hamna i kramp eller helt enkelt gå vilse. Vi måste börja med helt andra typer av frågor. Och det är den här frågan som kanske är den viktigaste frågan Alltså, jag älskar ju att hålla på och gradera så. Det här är den viktigaste frågan du kan ställa i ditt liv. Nästa söndag säger jag något helt annat. Men det här är den viktigaste frågan du kan ställa till dig själv. Under hela ditt liv. Vad är Guds dröm för ditt liv? Vad är Guds dröm för ditt liv? Tänk så här. Du kommer in i en stor sal. Där är ett stort granitblock mitt, eller marmorblock eller något sånt. Mitt på golvet. Gigantisk, stor kub. Och så står Gud bredvid. Och så funderar jag på så här. Här ska jag mejsla ut Magnus Thunehag ur den här bilden. Så han trädde fram i all sin skönhet och glans. Alltså, vad ser du om du skulle tänka? Vad träder fram när Gud börjar mejsla fram bilden? Vad ser han framför sig? Vad är Guds dröm för ditt liv? I den här texten, som på många andra ställen i Bibeln, så liknas ju Gud vid en förälder som också har tankar, längtor och drömmar för sina barn. Och den här bilden av att Gud är en förälder är ju en väldigt vacker bild och väldigt problematisk bild. Problemet ligger i att vi, när vi tänker på Gud, bär med oss våra bilder av olika typer av föräldrar. Det finns ju curlingföräldrar, det finns tigerföräldrar, det finns frånvarande föräldrar, det finns föräldrar som har utnyttjat sina barn fysiskt och psykiskt, det finns föräldrar som liksom är missbrukare eller har levt i missbruk, eller, och så finns det vi andra normala föräldrar, vanliga föräldrar, men som inte är fullkomliga. Eller? Och en sak, det har jag inte mitt utkast, men en sak som är extremt jobbigt, som jag tror att de som lever ungefär i min ålder börjar liksom inse, det är så här att man tänker så här att som min pappa var på vissa delar, det ska jag absolut inte bli. Har du tänkt så någon gång? Eller min mamma? Och vad händer när man blir äldre? Vad märker man kryper fram i ens karaktär och ens liv? Just de där maneren och de där sätten som man inte ville riktigt. Ja. Så oavsett hur bra och helt normal man är, så är vi ändå bristfälliga. Men vi bär ju med oss detta i vår bild och vår tanke om hur Gud är. Och när vi då tänker på Guds dröm på våra liv, så kan ju det liksom bli en liten dissonans. Men Bibeln understryker gång på gång att liksom Gud är annorlunda och ska på ett sätt stå i kontrast också till de vanliga föräldrabilderna. Vi läste ju i vår egen text idag så här: våra fäder tuktades för en kort tid och efter eget godtycke, men så kommer det här, men han gör det för vårt bästa, för att vi ska få del av hans helighet. Alltså när Ragnhild och jag försöker sätta gränser för våra barn och försöker ge dem någon form av fostran och vad säger man, prygel, det här spelas ju in, ja, utan så tänker vi ändå liksom att vi vill fostra dem till människor som kan ta ansvar och fatta goda beslut. Och ibland måste man säga, framförallt när de var yngre, var vi tvungna att säga hit men inte längre. Och liksom, nej, du får inte allt du pekar på. Nu får de ju allt de pekar på. Det är annorlunda nu, för nu är de starkare än vad vi är. Så är det ju ändå liksom bristfälligt. Men han är fullkomlig Gud. Och i Lukas 11 stod det så här: finns det någon far bland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk, eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Och så säger han: om nu redan ni som är onda, alltså det betyder ni är inte fullkomliga, ni bär massor med brister, om ni agerar så klokt, ska då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom? Alltså, han vill vårt bästa. Och precis som då vi normalt sunt begåvade föräldrar har drömmar för våra barn, så har Gud en dröm för ditt liv. Och vi har faktiskt fått svaret på den frågan, vad som är Guds dröm för vårt liv, i vår text. Precis det jag läste. Alltså den här fostran vi går igenom, så står det så här: han gör det för vårt bästa, för att vi ska få del av hans helighet. Det är Guds dröm för ditt liv. Att du ska bli helig. Och ingen går igång på det. Och för att göra det ännu roligare, Så vad är Guds dröm för ditt liv? Jo, han säger så här i bergspredikan, Jesus: var fullkomliga som er himmelske fader är fullkomlig. Alltså nu har vi två riktigt roliga ord. Vad är Guds dröm för ditt liv? Att du ska bli helig och att du ska bli fullkomlig. Och varför är det så att vi inte riktigt liksom tjoar och kimmar ju i det här läget? Eller? Det känns inte riktigt så här att... Och Sara, hon ler bara. Du tyckte det var kul. Helig. Fullkomlig. Det är därför han ger helig ande åt dem som ber honom. Så de ska kunna bli just detta. Varför förknippar vi inte de där två orden med det goda livet? Kan det bero på att de här har varit frikopplade och fått stå för sig själva på något sätt? Om jag säger att Guds dröm för ditt liv är att du ska bli fullt ut mänsklig. Hur känns det då? Eller att ditt ansikte allt mer ska spära spår av Jesu eget ansikte. Känns det lite mer lockande? Alltså helig och fullkomlig är att du ska bli fullt ut mänsklig. Och ditt liv ska präglas av Jesusbilden. Det intressanta är att parallellstället till det här bibelordet när Jesus säger var fullkomlig, alltså som er himmelske fader är fullkomlig. Precis samma, det är egentligen samma ord sen, eller samma mening som sen används i Lukas evangeliet. Och säger han så här: var barmhärtiga så som er fader är barmhärtig. Det ramar in precis samma bibelställe. Vad innebär att vara fullkomlig? Att vara allt igenom barmhärtig. Är det sånt? Det går man igång på, eller hur? Men Guds dröm för mitt liv, Jesu ansikte, när han mejslar fram den här statyn, då är det en människa som är fullt ut till 100% genomlyst av barmhärtighet. Alltså när Johan Olsson, visste ni om det, att han i 2 månaders tid inte träffade sina barn för att kunna vinna den här guldmedaljen i Lugnet stadion i Falun. Så gjorde han ju det just för att han såg den där guldmedaljen hängande om halsen. Han gjorde det inte utifrån så här: ja, jag tränar ju, nu bestämmer jag för att försaka mina barn i 2 månader. Utan det var ju att han såg medaljen. Han såg upploppet. Han hörde människorna som skrek och tänkte att försaka sina barn, det är värt. Mose såg något också. Jonas. I tro vägrade Mose som vuxen att låta sig kallas son till faraos dotter. Han ville hellre fara illa tillsammans med Guds folk än ha en kortvarig glädje av synden. Han såg fram mot lönen som väntade och räknade en smälek som Messias får utstå som en större rikedom än Egyptens skatter. I tro lämnade han Egypten och fruktade inte kungens vrede utan höll ut därför att han liksom såg den osynliga. Eftersom han såg någonting så kunde han också gå den där vägen som var så smärtsam, som i det korta perspektivet såg så loseraktigt ut. Men han såg någonting som för andra människor tänkte: men hur kan du prioritera på det där korkade sättet? Hur kan du välja en sådan väg som inte ger någonting förutom bara en massa nackdelar? Men han såg. Vi läste ju om Jesus i våran text. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, Jonas. Trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade uttar han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. För att vinna den glädje som väntade så kunde han gå igenom det här lidandet, den här förnedringen, den här skammen, den där smärtan på korset. Och som Paulus säger i 2 Korinthierbrevet 4: därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner, förnyas min inre människa dag för dag. Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt och den överväldigande eviga härligheten bereder åt mig, som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Mose höll ut för att han liksom såg den osynliga. Kristus höll ut för att han visste vad som väntade. Paulus levde hela sitt liv och kunde ta smällar som ingen av oss har varit i närheten av att ta, för att han liksom såg det osynliga. Så vi måste börja där. Inte i vilken försakelse ska vi göra, vilka övningar ska vi lägga till. Utan vi måste börja med att vi drabbas av Guds vision, av Guds dröm för vårt liv. Och vad är det då som du ser framför dig? Alltså Jesus berättar ju en liknelse om en man som håller på och plöjer en åker. Och sen han stött på någonting som man kan, det är något hårt här nere. Så gräver han upp och så upptäcker han världens skatt. Så fyller han igen. Och så går han hem. Så säljer han allt han äger. Och skulle man ha kommit förbi och sagt så här, vad gör du? Jag säljer allt jag äger för det. För den där åkerns skull. En massa med lera. Det är helt vansinnigt. Men jag har sen bara skatten. Eller hur? Evangelium betyder de glada, goda nyheterna. Alltså evangelister är ju inget kristet ord som uppfanns, utan det var ju olika människor som reste runt i det här gigantiska romarriket för att utropa olika saker som var positiva utifrån kejsarens perspektiv. Det kanske var att en ny kejsare har tillsatts. Evangelium, vi tar det på svenska. Och sen bara, vi har vunnit slaget vid Tibern. En liten å som lider genom Rom. Vi har vunnit, vi har segrat. Det är ett evangelium, det är glada nyheter. Och folk är glada och jublade beroende på vilken sida de stod på dem. Alltså, evangelium gör ju att man är villig att försaka. Man har ju hört de glada nyheterna. Och då lever man i passion, i tacksamhet, i hänförelse, i glädje. Ser du det? Vad är det du går igång på? De här mottagarna till det här brevet, Hebreerbrevet, de var ju på väg att ge upp av många olika skäl. Framförallt av yttre tryck, yttre motstånd, lidande som började liksom eskalera. De frestades att liksom ta annan väg av, att liksom satsa på andra mål, andra priser, andra belöningar. Och det är därför som författaren i Hebreerbrevet, om och om igen, ni som följt med oss, har sett att han målar upp bilden av Jesus är så mycket bättre. Han konkurrerar ut alla andra alternativ, alla andra vägar. Och också ger författaren en varning och återkommande att kasta inte in handduken, ge inte upp, sätt er inte ner, fortsätt att springa. Det finns ett fantastiskt pris som väntar er där framme. Ser ni det? Så problemet måste, alltså, då tänker vi så här, nu ska jag ta mig i kragen, nu ska jag bli en bättre kristen, nu ska jag kämpa hårdare. Nej, du måste ju först drabbas av, vad är Guds dröm för ditt liv? Vad är de glada nyheterna? Vad är evangeliet? Varför ska vi egentligen vara så glada? Som ni är, märker jag att ni är. Så sprudlande. Svårt att sitta still. Ja, det är det svenska klimatet. Vi förfryser ju här i landet. Innan jag svimmar så ska jag bara berätta 5 punkter. Som ger oss en vägledning på hur vi kan hålla ut och gå i mål som segrare. Vill ni höra det? Ja, bra. Och det är varje rubrik är hämtad från textens då. För det första, det jag har sagt många gånger nu, som står i vers 2. Låt oss ha blicken fäst i Jesus. Alltså nu känns det här, men jag går inte igång riktigt på det här med kristna tron. Jag är inte så glad över evangeliet. Jag liksom tycker inte det känns så sugen på, som Johan Olsson, försöka träna för det här. Då måste du be Gud, drabba mig med din vision. Som Paulus säger i Efesierbrevet, må han ge ert inre öga ljus så att ni ser vilket hopp han har kallat oss till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Hur väldig hans styrka är för oss som tror. Alltså vi måste ju se det. Det är inget vi tar oss utan någonting som ges oss. Men vi kan be om det. Därför ska vi be Gud om att ge oss detta. Ge oss heligande. Låt oss se, låt oss drabbas, låt oss liksom förstå på djupet. Så det är det första. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Låt be Gud om att du får se det här på ett nytt sätt. Det andra. Det stod så här. Böj dig under andarnas fader. Det är en annan beskrivning på Gud. Det är lite krångligt uttryck. Men... Och vad menas med det? Jo, jag säger så här. Ta emot det du är. Och det liv som blev ditt. Som en gåva från Gud. Du kommer möta lidanden, du kommer möta svårigheter, du kommer möta bakslag. Men Gud verkar i allt detta. Det var ju en ganska kärv text där. Den största delen av texten handlar ju om att Gud fostrar oss, Gud tuktar oss. Gud liksom använder massor med saker i vårt liv. Men, lyssna, ingenting i ditt liv sker utanför Guds hand. Och som texten sa, för stunden tycks väl varje tuktan vara mer till sorg än till glädje. Men för de som har fostrats genom den är frukten till slut frid och rättfärdighet. Alltså det här är ett ganska kontroversiellt, provocerande perspektiv på livet. Men om vi tänker bara en enkel bild som lite yngre barn som ändå pekar på liksom, jag vill ha den glassen, jag vill ha den pizzabiten, och nu vill jag ha den korven, jag har precis kommit från Ikea och sett alla barn som har skrikit där i bistron. Va? Och en del föräldrar säger bara, du får. Andra föräldrar säger, nej, vi ska äta sen, så du får inte. För jag har förberett en oxfilé för dig när du kommer hem. Det är ingen som, de uppskattar inte oxfilé, men ja, skitbra bild. Ja, ni fattar. Men Gud säger också nej till oss. Och C.S. Lewis sa det någon gång. Jag kom på det nu. Så det är bara ni som hör predikan i efterhand och ni som sitter här som får till dig det här. Att när vi kommer till himlen, eller när himlen kommer till oss, så kommer vi tacka Gud 100 miljoner gånger för att han inte svarar på våra böner. Det är rätt bra. När vi inser hur korkat vi har frågat. Vi ser ju inte det stora perspektivet. Alltså, det lilla barnet blir galna. Jag ska ha, jag får. Och världens utbrott. Och vi vet ju som föräldrar bara, men du begär om en så dum grej. Och vet också att om du tar den så kan det bli lite skada för dig. Eller du vill egentligen inte ha den. Du bara varit köpgalen i den här stunden. Jag kommer ihåg när vi var utomlands och åkte den här basaren. Vet du, vår yngsta kille, han var ju köpgalen. Han ärvde från mormor. Och... Och det var ju liksom bara så här att lägg ner det där. Liksom. Var man populär då? Uppfattade han att livet var härligt då? Förstod han liksom stor nej? Arg! Galen! Och livet är ju förstört. Nu tycker jag att Lina kan gå fram och berätta från sin familj kanske lite. Hur samtalet kan gå där hemma också. Eller här. Ja, ni vet ju. Ni vet ju hur du har varit också. De som tog emot det här brevet först. De tolkade ju också de här svårigheterna de gick igenom. Det här lidandet som de upplevde. Förlusterna. Också som ett tecken på att nu är nog Gud frånvarande. Gud har övergett oss. Eller det är något fel på det här. Den här tron verkar ju inte funka. Men författaren visar ju faktiskt på att det är precis tvärtom. Om inte Gud fostrar oss så är vi inte hans barn på riktigt. Och vårt lidande och våra kriser, det motstånd vi stöter på från omgivningen, det kan bli ett redskap för en djupare frihet, en större salighet, en allt fastare tro. och rikare kärlek. Och det här citatet har jag sagt förut från Magnus Malm, men det kommer nu också på väggen. Jonas. Idag tycker jag att vi är synk. Han har inte fått någon förberedelse. Okej. Bristen och fattigdomen har aldrig ett egenvärde, är aldrig ett mål. Dess goda verkan är att uppnås maximalt för Gud. Källan till allt liv och all godhet. Inte för att vi ska avstå från det goda i livet, utan befria oss från allt för små rikedomar som krymper våra hjärtan och gör oss hårda och defensiva mot Gud och människor. Endast den som lossat sitt krampaktiga grepp om sina egna skatter har öppna händer till att ta emot Guds oändligt mycket större godhet. Så bristen och fattigdomen, lidandet vi går igenom, smällarna vi tar i livet, har inget värde i sig självt. Vi har inte på med någon sadomasochism. Utan frågan är, vad är det som händer? Vad gör detta med oss? Antingen kan vi bli bittra, eller så kan vi bli befriade. Hur många år har man inte hört människor som har sagt, vad är först där, i dödens väntrum, som jag förstod hur vackert livet är. Och så vidare, och så vidare. Så böj dig under andarnas fader. Ta emot det liv som blev ditt, som en gåva ifrån Gud. Och det tredje. Befria dig från allt som tynger, stod det i vers 1. Alltså Bibeln beskriver de troende som pilgrimer. Eller som fjällvandrare, skulle man kunna ta. Alltså när man ska gå på fjällvandring, då packar man lätt och med de nödvändiga tingen. Det är så bilden är här i texten. Du ska gå hela vägen. Tänk på vad du bär med dig och vad du kan också göra dig av med. Så att din börda blir lätt och du når fram. Man kan översätta det också här. Befria dig från synden som så lätt distraherar oss. Alltså från målet. Vi är på väg åt ett håll, men synden kommer och distraherar oss så lätt. Vi stannar upp eller bara tittar åt fel håll eller springer baklänges eller vad vi nu gör. Men det är inte bara synden som distraherar oss. Många gånger är det goda och det viktiga som är det bästa och det viktigaste främsta fiende. Så det handlar inte bara om att vi ska göra upp med bitterhet och hat och avundsjuka och girighet och uppenbara synder. Det ska ju självklart lägga undan. Men det kan också vara andra saker som är så goda och fina och trevliga. Och i ett ljus bara, ja, jättebra. Men de hindrar oss från att nå målet. Eller de tynger ner oss. Så därför pratar vi om askes. Vi pratar om försakelser. Att ta korset på. Inte som mål för att krympa vårt liv eller plåga oss, utan befria oss. Vi måste påminna oss om Jesus orden. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Alltså är det bättre att följa Jesus än att följa någon annan Gud? Det är mer hälsosamt, lindrigt för själen att följa Jesus än att följa någon annan Gud. Det är inte lätt. Och vi kan gå med genom massa plågor och lidanden och förföljelser. Men det är mer skonsamt för själen att följa Jesus än någon annan Gud. Och det finns en bra serie som jag fick av Eleonor Gustafsson i Ryttis. Jag vet inte om ni ser den där bilden. Men det är ju Jesus och Kristian heter han. Som går längs med stranden. Och sen börjar han traska ner i någon lergrej där. Och så, hallå, har du inte läst Fotspår i sanden? Känner du till den dikten? Ja. Ska inte du typ bära mig nu? Det är värsta leret här. Alltså mitt förslag är nog att gå så här där jag går. Alltså, det är bättre att följa Jesus i hans fotspår än att trampa runt i sin egen skit. Du blir befriad från mycket då. Är ni med? Det fjärde. stod i slutet av våran text. Styrk matta händer och svaga knän. På det här loppet vi springer så kommer vi med jämna mellanrum känna att nu är jag nära bristningsgränsen. Nu börjar orken helt ta slut. Kanske till och med skadar dig. Du kanske faller. Du kanske känner att du inte vet riktigt vad som händer. Du kanske tycker att du är på väg att förlora. Tappa greppet. Ni vet, vi går alla igenom de fasen. Vad den här punkten handlar om, det är time out i hockey ungefär. Vet ni vad time out i hockey? Alltså tränaren kan ju i ett visst läge, om man känner så här, nu håller spelarna här helt på att tappa fattningen. Vi håller inte oss till våra linjer, eller det är något kritiskt läge, och då bara kör man en timeout. Så får man stanna spelet, så får man samlas och så får man prata med varandra. Hur är det? Nu gör vi så här, ni måste tänka på detta, kom igen nu liksom. Både vägledande, förmanande och uppmuntrande ord. Den här texten, styrk matta händer och svag knän, är också som de här blåbärsdepåerna på Vasaloppet. Så man behöver stanna upp, få ny näring så att man kan orka vidare och gå i mål. Var är de här timeouterna någonstans? Var är de här Vasaloppsdepåerna någonstans? Det är här, i gudstjänsten. Det är husförsamlingen. För vi springer inte loppet som individer. Det är en rolig bild. Vi springer som en grupp. Det är roligt som benen fastlänkar i varandra. Men det är faktiskt så. Det är inte så att jag springer bara, han föll. Utan vi kämpar tillsammans. Och det är därför vi behöver ha de här timeouterna. Vi behöver ha de här depåstationerna. Då vi tillsammans i husförsamlingen, på gudstjänsten, både får fylla på här, fylla på genom att lyssna, men också i husförsamlingen att dela livet och säga så här, nu fattar inte jag riktigt, nu vet inte jag riktigt, nu har jag stukat foten, hjälp mig, bär mig en sträcka. Och det är tack vare bröderna och systrarna som vi ser att stigen blir rak igen och att benen som haltar blir friskt igen. Och det sista. Femte punkten. Det står så att vi är omgivna av en sky av vittnen. Lina Lilla ut förra söndagen om Hebreerbrevet 11. Alla de trons hjältar och kämpar som har hållit i. Och så säger, därför är vi nu omgivna av en sådan sky av vittnen. Alltså Noah och Abraham och David och Simson och Jefta och hela gänget där. Så låt oss inte ge upp utan låt oss springa. Alltså det är också bilden av. När vi springer så står alla helgonen, alla heliga, alla som har gått före. De står där bara, kom igen, kom igen, kom igen. Så det kan både vara att vi känner uppmuntran. Men framförallt det handlar om att vi faktiskt kan uppleva tröst och hjälp. Genom att påminna oss om de gamla som har gått före. Och inte minst att fördjupa oss i Jesu eget liv. Det har gjort med andra punkten att vi springer inte själva. Det handlar inte bara om vår egen beslutsamhet. Utan vi behöver tröst och hjälp och stöd från dem som gått före. Eller så de som går bredvid oss. Från husförsamlingen, från mig, från någon annan. Jag har flera sådana levande helgon som hjälper mig för att min tro ska överleva. En av dem är en gammal bekant till mig som jobbar ihop här nu 100 år sedan. Thomas Sjödin. Både att läsa hans böcker men också höra honom. Och man tänker så här. Det han har gått igenom är ju helt sjukt. Och ändå tror han på Gud. Det blir en tröst. Det blir en hjälp. Och andra som man ser och tittar på. Och får hjälp av och får tröst i. Kanske både att de har fallit i svåra synder. Men sen ställt sig upp känner man. Jaha, det finns förlåtelse. Det finns hjälp. Så vi behöver också ta hjälp av helgonen, av trons hjältar. Men inte minst som författaren säger här. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Tänk på vad han gick igenom. Och förstå, det här är normalkurvan. Som Lina och vi pratade om förra gången. Korsets väg är en normal väg. Just det. Jag har inte skrivit något slut här så nu är jag klar. Låt oss stå upp så får vi tillbe Herren.